Hotellpodden med Hans och Jonathan.
Ja, Jonathan.
Vi har en fotograf här idag.
Ja, det är underbart faktiskt.
Nu, normalt sett så brukar ju du och jag snacka lite grann innan. Mm. Jag är så himla tänd på att gå igång på det här samtalet. Vad ska vi ställa för frågor till en fotograf?
Ah, jag tycker vi går rätt in i det, för det finns väldigt många. Det visuella är ju det största intrycket som man får egentligen när man kommer till ett hotell eller en destination, en plats. Och det kan man ju vända och vrida på hur mycket som helst. Och det är så intressant att man kan använda just fotokonst och bilder, även naturligtvis rörliga bilder, till att visa upp en och samma produkt på så många olika sätt.
Men berätta om ett visuellt intryck du har fått från ett hotell. Bara så att vi slänger upp någonting. Ett visuellt intryck från en resa.
Ja, det här kommer ju att grotta ner oss i lite mer. Men det är också hur personer agerar och ser ut och har, alltså nu säger jag inte utseendemässigt personer, men hur man är klädd och man rör sig och de här bitarna. Att det passar in, kan man få uniformer att passa in i en miljö till exempel, så fort man kommer in på en in i en lobby så blir det ju de här intrycken, och det är ljus och det är ljud, men det visuella är ju jätteviktigt, och framförallt så funderar man på, är bilderna ärliga som man har sett i broschyren och på internet då? Det tycker jag är väldigt viktigt. Ibland så är verkligheten bättre än bilderna väldigt ofta. Förhoppningsvis så ska ju bilder matcha verkligheten. Och det är en konst.
Vi kommer prata Instagramvänlighet, alltså att bjuda in besökarna till att föra bilderna från hotellen vidare.
Ja, och det är ju otroligt viktigt idag alltså. Och de tittar ju på alla olika miljöer, och det är ju svårt förutsägbart vilka miljöer som blir fotograferade och postade på Instagram till exempel.
Han är lika skicklig framför kameran som bakom och inuti. Expert på både motiv, berättelse och i varje detalj om hur kameran fungerar. Vår gäst är chefredaktör för Kamerabild. Han är ständigt på resande fot, och här berättar han om hotellen, betraktade av en fotograf. Det blir ett program om hotell, bilder och bilder från hotell. Välkommen, Kalle Rosenqvist.
Vilken presentation.
Visst var det proffsigt?
Ja, det var ju fantastiskt till och med. Det kommer ju bli spännande det här.
Dessutom läste jag innan till för första gången liksom i realtid här. Det brukar vara bandat, men nu var det på riktigt.
Ja, jättefint. Mm.
Kan inte du presentera dig? Vem är du och hur blev du den du är?
Precis. Kalle Rosenqvist heter jag. Jag är chefredaktör för Kamera och Bild. Och,
vad är Kamera och Bild?
Ja, Kamera och Bild är ett magasin för fotoälskare kan man säga. De som vill bli bättre på foto. De som redan är bra på foto men vill lära sig ännu mer. Och det har ju med både fotografering, bildredigering, bildtänk, tester av kameror som jag pysslar ganska mycket med. Prylar, kringutrustning, nyheter, vad händer i branschen. Alltså allt som har med foto egentligen då. Och där har ju sociala medier också kommit in ganska mycket, så att det har ju blivit många delar.
Där kanske man ska lägga in att det här är inget betalt samarbete mellan Hotellpodden och Kamera och Bild.
Stämmer precis, det ska vi. Däremot så är det betalt samarbete med Loopon.
Hotellpodden i samarbete med Loopon, som genom förståelse för gästdata hjälper hotellen att höja NPS, rating och intäkter. Med data från formulär, QTAs, på platsmätningar och onlinekällor ger Loopon dig möjligheter att samla in, besvara, analysera och agera på gästens feedback. Allt i ett och samma system.
Men berätta, hur blev Kalle Kalle?
Jo, nej, men det började nog egentligen med fotografering i, ja, det är ju jättelänge sedan nu, vad kan det vara då? Det måste ju nästan ha varit i, ja, det var innan 90-talet, så kanske 89, jag vet inte. Jag hittade en kamera som låg i en garderob, det var min fars. Han hade köpt den när han var i Japan. Han jobbade som maskinchef på fartyg och byggde fartyg, och så hade han varit i Japan och byggt, och så tog han med sig en kamera hem. Sen så blev den liggande i garderoben. Så jag började ju greja med den här då. En gammal Nikon F2 var det, med en drös objektiv, och bara, man kan byta objektiv också, det verkar ju jättehäftigt. Så att det som hände var väl väl att jag ruinerade mig på film och så började jag fotografera blommor och testa olika skärpedjup och inställningar. Och så sen så, jag gillar ju den här tekniken och liksom de bitarna som kameran har att erbjuda. Då var det ju väldigt manuellt, det var ju ingenting som mätte. Ja, du kunde få en ljusmätning på just den kameran, men det var ju liksom, du fick ju ställa in alla andra grejer och experimentera. Så då kom tekniken in i det hela och jag har alltid varit liksom teknikintresserad. Så att, det har varit grunden för att jag kom in i foto, samtidigt som jag kombinerade det med mitt naturintresse då, att vara utomhus. Så att jag fotograferade massor utomhus och söp in mig det visuella där ute i naturen med hur ljuset föll genom liksom ljuskronorna eller trädkronorna och hur det kan se ut när man eldar och röken kommer in och blandar sig, så att det blir väldigt visuellt liksom. Jag tog en massa bilder på det där och kände att det här är ju jättehäftigt och jättekul. Det var liksom grundstarten i själva grejen, kan man säga.
Men foto. Kameran då var ju något helt, helt annat än vad kameran är idag. Mm. Förklara för den som inte har varit med om resan. Alltså vi ska fortsätta om din resa sen. Mm. Men bara så att vi får en bild av kamerans utveckling.
Mm. Nej, men precis. Det var ju en analog kamera. Så att det var ju väldigt svårt för många att behärska en kamera. För att det var lite krångligt. Du blev tvungen att ställa in den när den mätte. Det blev liksom ljuset och sådana bitar. Du skulle få den att fånga det rätt. Sen så utvecklades de där delarna så att det blev mer mätningar. Så att man bara kunde trycka av. Men det var fortfarande analogt. Och så skulle skicka in filmen och det tog tid och allt sånt där. Sen den utvecklingen som har hänt med det digitala, det är ju att dels så har det blivit billigare att fotografera. Det är ju en del då, eftersom du köper kanske en dyr kamera, men du kan ju ta hur många bilder som helst och du behöver inte framkalla dem för dyra pengar, filmerna då. Men framförallt så har det blivit mycket enklare att använda den, eftersom den gör allting automatiskt och du kan få in det i datorn direkt och framförallt in i mobilen, som har blivit i steg två. Och så sen så kom sociala medier och då blev det liksom en demokratisering hur man kunde använda bilderna som för att nå ut då. Och där kom ju nästa steg igen, och det var ju att man använde mobiltelefonen. Och då hade du både kamera och sociala medier i ett då. Och där är vi ju nu då, med liksom en explosionsartad utveckling att alla kan posta bilder som de vill och ta bilder hur de vill.
Hallå Jonathan, det här är ju jättespännande. Du brukar säga så här till mig, Jonathan, att nu sitter två stycken. När vi har en gäst så brukar Jonathan säga så här, Kalle, att nu sitter jag här, jag är en liten outsider, jag är hotellintresserad men jag är inte nördig som ni är. Och så sitter vi och pratar hotell, olika former. Nu sitter jag med två stycken experter på bild och det visuella. Och jag njuter, jag älskar det, för att det visuella är jätteviktigt när det gäller hotell också. Men jag är ingen expert, så jag njuter.
Nej, men jag
det är ja. Nej, men det är ju jättekul, och det är ju så viktigt i visuella. Det är väl, nu har jag inga liksom exakta procent på det, men det är väl en stor majoritet av det flöde av grejer som händer i hjärnan, det har ju med visuella att göra, så att vi får ju så stor input därifrån. Och det är den inputen som man arbetar med, dels i sociala medier såklart, men om man tittar i ett globalt perspektiv då, med att nå ut då, det är väl sen urminnes tider egentligen som man har använt det visuella med att liksom rista in grejer i en bergvägg för att kommunicera saker. Och idag så kan alla kommunicera mycket snabbare, mycket bättre och elektroniskt på väldigt många olika vis då, och få den responsen som de kanske vill, eller få ut ett budskap som de vill i princip omgående då. Och det är ju de bitarna som är så otroligt häftiga, för att jag tror det visuella säljer ju saker, det visuella berättar saker, det visuella dokumenterar saker, och alla de bitarna liksom måste ju nästan alla tänka på idag. Det ser man ju i sociala medier. Du, även om man inte liksom säljer sig själv som individ på ett vis att här ser på mig, då blir det ändå att man vill visa sitt kanske bästa, och då blir det ju, ja, man gör i ordning sig, man sminkar sig, man fixar sig och så tar man en bild och så lägger man ut den, istället för att man kanske tar de här bilderna som dokumentärfotografer tar då, de äkta bilderna som är osminkade och verkligheten som den faktiskt ser ut då. Och där har vi ju liksom, man tittar på en extremt motsatt sida, så ser man till exempel bilder från krig måste visualisera hur det faktiskt är, medan motsatsen blir att man kanske vill visa hur fantastiskt någonting är.
Vi har ju haft olika gäster, som du vet. Vi har pratat konst, vi har pratat design, vi har pratat säkerhet. Och när de går in på hotell så har de olika saker som fångar deras uppmärksamhet omedelbart. Och jag är ju nyfiken på, vad är det första du gör och tänker på när du kliver in i ett hotell och ett hotellrum?
Ja, men precis. Ja, det har ju blivit en del hotellnätter, kan man säga. För i mitt jobb så åker jag runt och dels testar kameror då, runt om i världen blir det, för att det är pressevent och det är träffar och det är reportage som jag gör och alla möjliga grejer. Så det har blivit en del hotell då. Och det, i princip varje gång jag kommer in på ett hotellrum så hade jag nästan sett att inte ens hinner ta med skorna, utan jag går in och fram till fönstret och sen händer grejer.
Kalle, vi har faktiskt en inspelning på detta från Japan. Mm. Berätta, du skickade mig precis en sån inspelning.
Ja, precis. Det stämmer. Vi pratade om det här innan med första liksom reflektioner. Och för att komma ihåg det så spelade jag in mig själv när jag klev in i ett hotellrum i Japan när jag var där för runt 2 månader sedan.
Så här låter den.
Kliver in i rummet här, ska vi se, 23:e våningen i Tokyo, alltså centralt, New Otani. Det första vi gör nu då, det är ju såklart att gå fram till fönstret. Ska vi titta här hur det ser ut då, måste vi öppna upp. Det är såklart att det är stängt här då när man kommer fram. Nej, men titta. Aj, det här är ju fint. Ja, Tokyo är ju en stor stad alltså. Man sitter här på sängen som jag gör nu och tittar ut över landskapet, eller staden kan man väl säga då. Jag ser massor med hus, det är ju jättemånga höghus. Det här är ju liksom någonting som man verkligen bara vill fånga på bild, för att det är ju verkligen den här känslan av storstad helt enkelt. Höghus, väldigt många höghus, och sen slingrande, ja, det är någon motorväg här som det lyser från. Det är lite skymning här också, så att egentligen väldigt häftigt ljus, för det är lite mörkt men samtidigt ljust, för det delade moln som efter ett regnväder, det har blåst där väldigt mycket också precis när det kom. Jag ska dra undan lite till och se. Ja, det är det här molnen som gör ljuset över alla de här byggnaderna som är väldigt höga. Det är en fantastisk vy. Som fotograf så känner jag ju direkt så här, det här ljuset måste jag ju säga fånga. Det är liksom, för oss svenskar är det väldigt exotiskt såklart. Sen så kan man ju diskutera om man gillar storstad eller inte, men när jag tittar på det här så är det ju, man känner att man har kommit till ett helt nytt ställe. Så är det. Det visuella är ju väldigt viktigt när man kommer till hotellrum. Jag kan ju anta i alla fall att om man bor i ett litet rum så är fönstret ut blir liksom kopplingen mot omvärlden, och på samma vis så blir det ju med en kamera också. Så jag ska ta några bilder här, ska vi se. Jag kan få till någonting. Hämta kameran. Det är ju alltid ganska kul. Jag brukar ta bilder på vyn ut från fönstret egentligen både på kvällen och natten och morgonen. Sen ibland också på dagen, fast när jag inte är där så oftast på dagen då. Men de gånger jag stannar över så ser man liksom att det skiftar från dag till dag och beror också väldigt mycket på vädret, beroende på liksom vad man vill ha på bild eller inte. Men jag måste säga, det här var väldigt häftigt, för den här skymningen gör ju helt enkelt att ljuset liksom studsar på husen, men blir inte för starka helt enkelt, utan man får verkligen den här häftiga ljuskänslan som flödar fram på något vis. Ja, jag är imponerad. Och framförallt den 23:e våningen. Jag vet inte faktiskt hur högt det är, men det här känns ju... Det här ska man ju faktiskt göra en timelapse på egentligen. Sätta kameran här så att den fotograferade, så att man kunde följa hur ljuset förändras. Det häftiga är ju med alla de här skuggorna som faller också ifrån de här jättestora skyskraporna som finns där i centrala Tokyo. Jag förstår att fotografer faktiskt fotograferar ut genom fönstret. Det är en häftig upplevelse att se. Och vissa dagar kan det vara dis, andra är det något annat. Det beror helt på hur vädret är. Och bilderna blir lika fantastiska ändå. Man är väldigt lugn när man sitter och tittar också. Trots att det är en, ja, en riktig, riktig...
Jag tänker också så här att en sån här inspelning, det illustrerar ju hur hotellgästen tänker när man besöker ett hotell rent visuellt. Nu har du den professionella kunskapen att omsätta det i ord. Du kan förklara vad du upplever och liksom beskriva ljuset. Men det är ju någonting som vi alla liksom upplever när man kommer in i en ny miljö. Och det är ju extra spännande.
Det är verkligen intressant det här, för du tittade på ljus och moln och allting detta och vad som fanns utanför. Då tänker jag så här att herregud vad viktigt det är att folk putsar fönster på sin hotell. Mm. Alltså.
Ja.
Nej, men det är så jätteviktigt.
Är det. Ja, men absolut, så är det. Och framförallt om du får med en fotograf att göra, för då vill man ju ta bilder. Och så, det är samma sak, det är de fotografer som lyssnar ute, de vet säkert hur svårt det kan vara att ta bilder när du fotograferar ut genom ett flygplansfönster. Det kan vara litet och det är reflektioner och det är smutsigt och allt möjligt, men man vill ändå ta de där bilderna. Och även om de kanske inte blir liksom fantastiska bilder, så blir det en dokumentation. Då. Och det är många som dokumenterar också hotellrum och skickar. Min fru gör ju det till exempel. Hon skickar, ja, här ska vi sova en natt och så här ser det ut och här är hotellfrukosten och de där grejerna kommer jag äta och allt sånt där. Och så delar man det i sociala medier. Så att det visuella är ju, som vi var inne på tidigare, är ju viktigt i alla steg. Men hotellrummet är väl ändå det som på något vis kan jag tycka spelar en central liksom del med ett hotell. Därför att många i alla fall bokar ju hotell för att sova där. Sen så kan man ju göra andra saker, gå på spa och äta och så vidare. Men hotellrummet är ju liksom, när man kliver in där så vill man ju, många vill känna liksom att det här är mitt rum just nu, det här är vad jag ser, det här är mitt område, mitt space liksom. Och där tillhör ju också, kan jag tycka då, där man ser utanför helt enkelt.
Jag tror inte man behöver vara bildnörd för att uppleva den bit. Jag tror 100% av hotellets gäster ser sig om och upplever utemiljön väldigt mycket, för den blir påtaglig så fort du öppnar fönstret eller drar bort gardinerna, oavsett om du är på 24 eller 74 våningen eller på bottenvåningen, så är det den utemiljön som påverkar det väldigt starkt, hela intrycket.
Mm. Ja, men det tror jag, och det finns ju ändå mycket liksom, som fotograf och fotografera, även om det är på liksom 42 eller 24 eller 3 våningen. För att om man tittar ut från en till exempel om man bor på en 3 våning, ja, det beror på vart man bor såklart. Bor du liksom i London då till exempel och tittar ut där, då kanske du ser en fantastisk gata med otroligt häftiga gamla byggnader istället för som stadsvyn här som jag pratade om i inspelningen, när man ser ut över en jättestor stad.
Men du var lite inne på också att hotellrummen sällan återspeglar det som, alltså utsikten, att bor på 70:e våningen i New York, så skulle det kanske vara nice om hotellrummet tog vidare den utsikten in i rummet. Mm. Utveckla.
Mm. Nej, men precis. Och det var ju en tanke, därför att jag bodde även på ett annat hotell i Tokyo. Då var det faktiskt 40:e plus våningen. Och då var det ännu mer magnifika fönster, ännu större vy. Då hade de i varje fall tänkt till på att okej, här ska vi, man kliver in i rummet och så sen så har de byggt rummet på bredden i det här fallet, om man tänker så då. Så att när man går fram så kommer man till egentligen ett tredelat fönster som var i stora sektioner som lutade även lite grann framåt, vilket gör att man får känslan av att man kan titta ner. Och liksom, då hade de verkligen tänkt på att istället för att ha liksom en rakt stående vägg med glas, så hade de lutat det något framåt så att man faktiskt kunde titta neråt. Och det var ju helt exceptionellt för många vis. Det är inte så många som tänker på, men att kunna titta ner på det här viset var jättehäftigt. Sen ännu bättre, ja, du kan fotografera rakt ut utan reflektioner, eftersom det studsar på ett annat vis. Det studsar inte mot dig, utan det studsar ju, ljuset i rummet studsar på ett annat vis då. Och det var jättehäftigt. Typiskt Japan att tänka på sådana grejer, kändes som.
Vi pratar hotell, vi pratar bildupplevelser med en fotograf, en bildjournalist. Och jag tänkte vi kunde prata lite ljus och ägna ljuset ett kapitel. För det är ju jätteviktigt för hela upplevelsen. Men det är få av oss som så att säga kan pinpointa att det är ljuset det handlar om.
Mm.
Kan du berätta om din bästa, Kalles bästa ljusupplevelse?
Ja, precis. Nej, men jag tror mycket handlar om det här. Jag gillar ju ljus som skiftar och jag gillar naturligt ljus. Så att det bästa för mig då, om man kollar på det här, det måste nästan vara när man kommer in. Om vi tar i varje fall exempel med hotell och hotellrum, så tror jag att det häftigaste kan vara när man kommer in och att det är ett naturligt ljus som kommer in. Många har ju att de tänder alla lampor och sådär, och det kanske fungerar eller måste vara så när man kliver in i ett rum på kvällen eller natten för att se någonting, såklart. Men det naturliga ljuset är nog det som jag tycker är absolut häftigaste. Och som fotograf så tänker man ju på vilka material man använder när man liksom kommer in i ett rum eller när man ska fotografera någon, och hur ljuset studsar. Tittar man då till exempel, ja, här kommer jag in på ett kontor, jag ska fotografera en person som sitter i en soffa. Vad kan jag göra i kontoret för att det här ska bli en bra bild? Ja, jag slår ju inte på kontorslampan, utan jag släcker kontorslampan och jag tar personen till ett fönster och kollar, finns det några bra liksom reflektionsvärden här för hur ljuset kan studsa på den här människans ansikte? Finns det inte där? Kan jag använda någonting annat? Kan jag ta min MacBook Pro och hålla upp den så att ljuset studsar på den och ge lite silveraktig färg i ansiktet? Och så kan jag ta en närbild och så får jag en upplyst sida från båda håll om jag vill det. Så att ljuset är ju extremt viktigt. Alltså. Många tycker ju olika. Vissa vill ljussätta. Vissa vill inte ha mycket ljus alls. Kanske bara som en strimma för att få vissa effekter. Vissa arbetar bara med det naturliga ljuset. Jag är en av den som aldrig använder blixt för att jag tycker att det blir liksom... Ja, jag är ju bildjournalist. Jag vill ju avfotografera eller avbilda världen som den ser ut. Och då är det liksom, då lägger jag helst inte till någonting. Och ljuset är ju en av de delarna. Däremot så måste man använda sig av ljus i form av vissa medel då, som jag sa, med reflektion och delar, för att få rätt ljus helt enkelt.
Så om man ska ha en skön Instagram-vänlig miljö på ett hotell, då rekommenderar du att man har den utomhus hellre än inomhus?
Ja, du tänker liksom, typ. Ja precis, miljön i sig, att den ska, ja absolut, det skulle vara bra, det fungerar. För att har du, om man tänker på liksom, hur ljuset ser ut och hur ljuset faller, allt beror på vad du ska bygga för bild, om du ska ta en bild så att säga. Det kan vara hårt ljus och det kan vara mjukt ljus. Som många av de bröllopen som jag har fotograferat, då har jag haft turen med att det har varit oväder. Det tycker ju inte bröllops, eller de som ska gifta sig liksom, eller brudparet, de tycker ju att det är det sämsta som finns. Men det som är så häftigt när det har regnat och kanske åskat, det är att dels så får du fantastiska moln som rör sig bortåt och är väldigt maffiga oftast, tyngd, liksom en viss kontrast och färg. Regnet i sig ändrar också texturen på kanske naturen, vilket gör att färgerna kommer fram. Det är, den som lyssnar på det här som inte alls förstår vad jag menar kan ta fram en vanfri blomspruta och spruta lite på blommorna och titta hur färgen förändras från att vara en matt tråkig grön till att vara en blank, häftig, intensiv grön, nästan lysande färg, beroende på vilken blomma man har då, såklart. Så att det är ju precis också än en gång som jag sa i den här inspelningen när jag såg de här molnen glida förbi. Det är ju en viss effekt också med att saker rör sig då. Och det är ju, ljuset rör sig när naturen rör sig, och naturen rör sig i form av moln och ja, sen har du större rörelse såklart med natt och dag som förändrar ljuset till olika timmar, olika färger då liksom. Så att det finns många komponenter.
Nu leder du in mig på en fråga som jag funderat på alltså i en evighet, flera tiotals år. Och det är det här med rörlighet och livfullhet i bilder. Jag är lite fascinerad över varför man inte har personer på hotellrummen. Mm. Utan jag tycker att det blir så bärst och tråkigt när man har dem tomma helt enkelt. Alla bilder blir samma. Har du någon tanke runt det?
Ja, men precis. Det finns en generell tanke kring det. Och det är både när det gäller kanske för sådana utrymmen som du säger som man bor i, om du tar hotell då, exempelvis och sådana hotellrum. Eller om du tar till exempel att du ska sälja en bostad eller någonting. Då är det ju liksom, du vill att det här utrymmet ska vara ditt och inte någon annan, så det ska ju kanske helst inte vara någon annan som har varit där heller, utan det blir ju liksom så här, ja, det blir nytt och fräscht och du är den första som bor där och sover i den där sängen och det ska vara nybäddat och sådär. Så att spår av människa i det här fallet kanske inte är direkt positivt. Det är samma sak, hur reagerar man själv om man kommer in på ett hotellrum och ser någon som har suttit i sängen? Det är ju så här, ja, det känns kanske som att här är det någon som har varit då. Det är spår efter en person. Och med personer i bilden så blir det ju ännu mer spår, kan man säga, av andra då.
Skönt, äntligen får jag ett svar på det.
Ja, men överlag då, det som är intressant då, det är att överlag så är det ju att människor, det är ju vill du använda dig av, för att människan är skapad att dra liksom uppmärksamheten till ansikten och ögon, och det är ju sen urminnes det också, med att det var viktigt att känna igen människor och känna igen ansikten. Beroende på om man går way back så är det liksom att det kunde vara skillnad mellan liv och död i princip om du kände igen en människa eller inte. Är det här någon som tillhör min stam eller är det någon som tillhör en annan? Så kommer ett spjut nu eller blir det en kram liksom?
Det där är ju jättespännande. Jag tänker spontant, vill man ju ha människor i bild. Men du menar att det finns en poäng att avstå från det i hotellkommunikation?
Ja, men det tror jag absolut. Eller liksom, många tänker så att det ska helt enkelt vara snyggt, cleant. För mig, inte någon annan. Och det tror jag är grundtanken där liksom.
Hans, vi ska prata Instagram-vänlighet, eller hur?
Det ska vi verkligen göra.
Alltså jag tänker, förr i tiden var det så att man kom hem med berättelser från sitt hotell. Idag är det nog så att man levererar realtids, inte berättelser, utan bilder från hotellet. Och då gäller det ju för hotellet att hänga med där liksom. Och gärna servera lite grann, eller lite tips. Vad man ska rikta kameran mot liksom. Och skickliga hotell marknadsför ju sig på det sättet. Kalle, håller du med mig?
Ja, men absolut, så är det. Det är en viktig del av det hela. Det ser man, det gäller inte bara hotell, det är ju klädmärken också. Man ser där att många uppmanar att skicka in dina, eller liksom tagga dina bilder på Instagram, så kanske vi lägger in dem i våran feed. Och då blir det så här, de får uppmärksamhet och de som skapar kläderna, de får snygga bilder så att säga. Enligt dem själva då, en win-win så att säga. Men om man tittar på det som du just nämnde med kanske familjemedlemmar som skickar bilder hem eller visar hur de bor, då det sker ju precis som du säger direkt, och vissa lägger ju upp det på Facebook, Instagram och TikTok och allt möjligt då, sociala medier. Och där är det ju bra om man hjälper egentligen besökaren på traven. När man kommer in på ett hotell, när man sätter sig och ska äta sin frukost, jag menar Japan, där är matkulturen inom foto något så enormt, alltså det tänker man inte på. Det är så stort, för det nästan första du gör, det är att du tar en bild på din måltid, och det har väl egentligen dels ett syfte med att du så att säga ska upphöja, här ska jag äta en måltid liksom, tacka för den, men det andra också kanske att visa, det här äter jag idag, eller komma ihåg det och sprida kanske bilderna. Och det har ju blivit så otroligt stort, så att jag minns ju, för nu var det några år sedan, jag kommer inte ihåg exakt, men om det var 6-7 år sedan kanske, när det började komma en speciell matinställning i kamerorna så att det skulle se aptitligt ut, den skulle liksom dra ner lite mättnad och ändrade vissa färger. Och det här är inget skämt alltså, utan det är på riktigt. Sen efter det var ju då boomen kom, när folk liksom, mobiltelefonerna blev ännu mer, eller sociala medier blev ännu större med matfoto, och man lägger ut de här bilderna liksom.
Är du sann? Alltså jag känner ju till porträttlägena, att man kan optimera kameran för lite hudton och sånt där liksom. Ja. Men att plåta min hamburgare, det var mer än vad jag visste. Det är så?
Ja, men så är det. Och så tog den bort lite av det här högdagarna som det heter, och blänket som är det här absolut ljusaste, för att det inte ska se för liksom slämmigt och konstigt ut. Och så mattar den till det lite och ändrar vissa färger. Och så att det ska bli snyggt och sådär. Och det är ju, jag vet inte hur ni gör. Många tar ju bilder rakt uppifrån och så lägger man ut dem för att det ser snyggt och klint ut. Då. Så att de hade en speciell inställning för det där. Till och med så att det gick igång automatiskt när du fotade rakt ner, kunde man ställa in det. Och det är alltså enormt, tillsammans med tågfotografering då.
Men vad ska hotellen göra? Alltså jag tänker på alla hotell
ägare, drivare, entreprenörer där ute som känner att men då ställer jag ut min hamburgare i lobbyn så får de plåta den. Eller hur ska jag göra mitt hotell mer?
Ska bara... Nej, men exakt. Nej, men jag tror att hotell kanske ska tänka då, vissa gör ju det redan, de tänker på det visuella och så har de inredningsarkitekter som gör en snygg interiör och bygger upp miljön och kanske tänker på hur ljuset ser ut och sådär. Men jag tror inte att de i grunden har tänkt att syftet ska vara att de ska fota, men det är ju egentligen bara gå ett steg till. Hur ska jag använda min kunskap när jag skapar det här utrymmet för att också bilderna man tar ska kunna bli bra? Och det går att arbeta på så många olika vis. Därför att tänk att du har då en grupp personer, eller en drös person som kommer i en grupp och ska ta en gruppbild. Ja, men tänk då som hotellägare att här ska vi göra en miljö där de kan ställa sig, där du får med den där loggan. Det ljuset gör att oj, vilken fin hy man har. Och det blir lagom för både mobiltelefoner och vanliga kameror. Och liksom alla skrattar och det blir perfekt och allting. Alltså, så skulle man kunna tänka. Då har man ju serverat i princip. Alltså, det finns jättemånga fina hotellobbys där folk fotograferar. Men det finns ju oftast kanske inte det här ljuset som gör att det blir wow, här satt den.
Men om man vänder på steken då, alltså värsta, fem i topp, värst, vad man kan göra för generalmisstag för att få antingen dålig, ingen effekt eller dålig effekt. Jag vill försöka hitta det.
Ja, precis, som hotell, så
ja,
att säga.
Ja, precis.
Ja, men exakt. Alltså, det är ju svårt att säga, det finns säkert många ingångar i det här. Jag tänker så här, för att gemene man ska bli ganska glad, då är det ju bra att ha ett ljus som lyser upp i det som jag kallar, eller som kallas för typ spridningsljus då. Det vill säga det blir liksom lite mer så här omni-känsla. Det lyser upp lite här och där överallt och lite lagom. Motsatsen skulle då vara spottar helt enkelt, som lyser på speciella punkter då. Och det beror på liksom, du kan ju highlighta saker som du vill ska lysa upp och som ska fotograferas eller som man ska se, och motsats då. Så att några misstag som jag har sett även när man har använt de där spottarna i ett syfte att lysa upp, vilket då blir fel därför att de har lyst upp tråkiga detaljer.
Ja, just det, jag fattar.
Och så ska du dit och fota, eller du ska titta på det bara.
Man highlightar ett dammigt hörn av misstag.
Ja, men lite så. Mm. Och så där har de satt en lampa. Ja, då undrar man sig, varför har de satt en lampa där? Ja, det är för att det behövdes något, inte för att det behövdes ljus. Och då liksom undrar man, ja, men den där lampan skulle du ha tagit bort. Och så skulle du ha satt en spot istället. Och så skulle du ha satt en typ rymddräkt under. Så ska man verkligen tänka till. Sen tycker jag när man tittar på bilder på hotell och man ser hur det ser ut. Ja, hur ofta ser du baren som det ser ut på kvällen på ett foto? Oftast inte så ofta, utan det är mer de har fotat med en fotograf på dagen. Men det är ju inte så du ser det när du sätter det där, såvida man inte tycker att det är kul att dricka öl då, klockan 2 på eftermiddagen. Liksom. Men oftast så kanske det sitter där 22. Och det är ju då man upplever ljuset som det ska vara. Mm. Så att det blir ju också två skilda världar där. Då har man liksom tänkt, ja, men vi ska fota, det ska vara snyggt. Och det blir det ju, men det är ju inte som det är när man kommer dit. Det är ju en helt annan pub. Liksom. Eller bar.
En annan dikeskörning, alltså är du på... Ja, men låt säga att du är högt upp på en stad, du ser hela stadssiluetten och allt det där ljuset flödar in i hotellrummet. Mm. Ha inte ett lysrör i taket som bara slår ut det där, liksom, utan att man hittar ett ljus som spelar med.
Nej, men precis. Och en av de största liksom, en av de största påverkan man kan arbeta med när det gäller liksom, om man har en bra utsikt eller vy utanför, det är ju att ha rummet helt släckt och så sen så har du din tavla som är fönstret ut och då ser man vyn utanför, för att det är där ljuset kommer in och dels är det där man ser i rummet och det är den utsikten man ser. Och ju högre man är, desto häftigare blir det, för att liksom, saker kan ju röra sig där utanför som vi var inne på förut i form av moln och allting. Och det var, kan ju dra det lite snabbt, att se saker utanför som rör sig. Då. Det kan vara flygplan och det kan vara horisonten som ligger i distansen och så har det moln som rör sig. Det var en av de grejerna som jag nog tänkte på först också när jag klev in på ett hotell som låg högt upp. För att det finns ett tv-spel som heter Sonic som släpptes för väldigt länge sedan. Från Sega, som typ alla känner till säkert. Och när det släpptes på konsolen Master System, då var det helt enkelt ingen bakgrund där, utan det som hände var att man hoppade runt med Sonic, igelkotten, och så följde bakgrunden med i banan. Men för att ge en förståelse för hur jag tänker här, då är att när de släppte det där på Mega Drive, alltså som hade lite mer kraft, då kunde man använda sig av så här parallax-scrollning, vilket gör att det kunde skikta upp här, så att det såg ut som att, okej, grejer som var långt bort rördes på ett annat vis än de som var väldigt nära. Så när man gick runt i den världen, då blev det ett helt annat djup. Och det var liksom det djupet som jag är ute efter i, kanske när man tittar ut genom ett fönster. För du kan tänka på vad man ser där utanför och på något vis nästan bygga in det i ett hotellrum för att ge en enorm upplevelse som nästan är helt borttappad eller kanske inte används på samma vis. Tänker man på det viset i djup och man inte bara begränsar sig till väggarna, då har ju liksom levlat.
Ett tips från Kalle. Vad säger du, Hans?
Jo, jag skulle bara vilja tillägga där att det är en sak att ha en utsikt mot en härlig gatumiljö eller skyskrapor eller så. Men om du har en insikt till en halvtaskig innergård, vad kan man göra där? Har du några tips hur man kan jobba? För när du berättar nu då, så hör ju innergården också till miljön i rummet, så att säga.
Nej, men precis. Och då beror det på liksom, vad är syftet när man tar bilderna? Är det för att du ska dokumentera för dig själv? Är det för att du ska sprida vart du är? Är det någonting som du vill dela med dig av, en form av kunskap eller så? Allt det där handlar ju om, liksom, man kan ju avstå från att ta en bild som är jättetråkig utanför sitt hotellfönster. Liksom. Men å andra sidan, om du vill fotografera, så det finns alltid vägar, har jag i alla fall lärt mig då, att hitta de här bra bilderna. Det kan vara rostiga saker utanför, men ändå blir det en ganska spännande bild om man arbetar med linjerna och försöker hitta de detaljerna och delarna som finns där utanför. Det kan vara en gata som till synes är jättetråkig, men det blir den inte när det kommer kanske 3 ambulanser efter den, liksom, och att det lyses upp i natten eller blir någonting speciellt. Har du innergården som är väldigt mörkt och instängd och så här, då blir det ju en helt annan grej. Du får ju tänka till, men det kanske behövs också, istället för att du bara lyfter upp din mobiltelefon, tar en bild. Men hur kan jag få den här att se intressant ut? Då blir du också bättre på att utveckla ditt seende kanske, ditt fotograferande och hur du ska förmedla någonting. För mig handlar det ju om stories och berätta en historia i form av de bilder jag tar. Och då är frågan, finns det någon historia du vill berätta här? Kan den här innergården vara någonting som tillhör din historia? Då kan det ju kanske vara. Den är jättetråkig, men dra då en parallell, eller fortsätt den storyn då till att göra kontrast, så att en timme senare, ja, då är du ute på i det här gatuvimlet. Och där är det ju något helt annat än den här lugna, tråkiga, gråa insidan som var där du fotade. För på utsidan av hotellet, ja, där händer det grejer minsann. Och då får du ju en kontrast i din berättelse.
För mig blir det nu viktigare och viktigare att hotellet presenterar en story som du vill ta kort på, även om det är en lite halvtråkig innergård. Det finns ju väldigt mycket man kan göra i den här miljön naturligtvis.
Ja, men precis.
Som man inte tänker på.
Nej, men så är det absolut. Och där har du ju också en väldigt intressant del, för att det finns nog mycket som man kan göra i de miljöerna utanför också. I vissa ställen i asiatiska länder där det är väldigt trångt, där är det ju bara en meter kanske till det blir en mur eller ett hus, eller att liksom det knappt går att gå däremellan. Men det går ändå att göra väldigt intressanta grejer, för även om du har så tråkiga grejer, så kan det vara, du kan sätta upp en skylt: här ska du titta klockan 16:40, för då står solen rakt ner här och du kommer se vad häftigt det ser ut. Alltså, en sån grej. Eller så arbetar man med det som man har där utanför för att skapa ett konstverk eller liknande. Eller så ramar man in det så att det blir som en tavla.
Jag tänker på när jag gick i gymnasiet på Kungsholmsgymnasiet här i Stockholm för 100 år sedan. Då i entrén så var det en staty på världens fulaste hund. Det såg ut som den där stackars hunden hade krockat med väggen i 400 km i timmen. Den var helt ihoptryckt liksom. Och idag så naturligtvis den där hunden, alla plåtar den där hunden. Där. Tanken är ju att ett hotell kan göra samma sak. Att faktiskt ställa dit något, eller så att säga hitta någonting som är en visuell kraft, att det här vill säkert, det behöver inte vara vackert, det kan vara jättefult eller konstigt, eller att utnyttja det man har liksom.
Ja, men det tror jag absolut på, och det var det som vi var inne på när det gäller liksom att vägleda egentligen, för att kunna låta en besökare hitta de där bilderna som gör att du bygger, alltså du kan ju påverka att en besökare ska berätta en viss historia genom att placera ut objekt om du vill. Och om du då vill ha vissa grejer som en besökare delar i sociala medier, ja men fine, arbeta med det här och så kan du låta dem berätta din historia också. Det är ju det som är så spännande. Man antar, nu vet inte om ni har pratat om det innan, men jag kan ju tänka mig att liksom man arbetar väldigt hårt med tematisering av ett hotell då, för att se att det här ska vara inriktningen XYZ och arbeta med de visuella liksom elementen för att hitta rätt där. Då kan man ju få de här jättehäftiga spännande grejerna. Om man tar så här steampunk-tema eller liknande, där det ska vara liksom maskiner och gamla så här ångteknik och liknande. Ja, men då har du det industriella. Då kan du arbeta med ljuset med det industriella. Och det går ju jättemycket med de olika grejerna. Och där har du attiraljer du kan använda och placera ut och hitta och använder det av tillsammans med färger också. Medan som det är motsatsen då, där du kommer till ett hotell som bara liksom lever på sin omgivning, ja då behöver du ju nästan bara arbeta med naturligt trä så är du hemma liksom.
Jag tror att ljus och ljud och doft, det är de kommande grejerna på hotell.
Våra hotellminnen. Våra hotellminnen.
Kalle, du har ett oändligt antal resdagar på ditt schema och du är världen runt. Jag vågar knappt fråga dig om hotellminne, men ja. har du något att bjuda på?
Oj, alltså jag älskar ju Asien och jag älskar också Japan och jag har ju varit där flera gånger och några av de starkaste minnena kommer nog ändå därifrån. Ett av de starkaste måste nästan vara kanske egentligen, det är kanske inte ett rent hotell, men däremot när man sover över på något så här hostelaktigt, eller man tänker liksom som en rojkan också som ser ut som egentligen ja, lite den gamla stilen i Japan, med att kunna vakna upp och vara nära naturen, alltså det är ju något speciellt med det. Och där behöver man liksom inte göra så mycket för att naturen är naturen. Och alla kanske inte älskar naturen som den är, men gör man det eller känner liksom att som jag är kopplad till naturen, då blir det väldigt naturligt att liksom bara blicka ut och känna känslan. Här är jag uppe bland bergen och tittar ut och jag ser dimman som går genom liksom trädtopparna på ganska hög höjd och man ser bergsluttningen ner och sådär. Det är nog ett väldigt starkt minne, ska jag säga. Så att det är nog, jag liksom älskar naturen, så att jag tror de bitarna. Och då var det en grej som jag reflekterade över också när jag var på ett annat ställe, också i Japan. Men då var det att utsidan var, man kunde kliva ut, det var på lägsta plan, så man kunde kliva ut, det var kanske en halv meter ner till marken. Och då var det en liten trätrall eller terrasse man ska kalla det, som var inte alls lång, den var också en halv meter, som gick ut från fönstret. Och det var bara att liksom sätta sig där på kanten och liksom kunna vara alls bredvid en gräsmatta på något vis, som liksom till syntes nästan inte tog slut för att det gick ut mot en skog. Men den här arkitekturen kan man arbeta ganska hårt med, tror jag, när man bygger hotell för att få närhet till naturen. Att du kan ha träden kanske lite närmare än vad man ska. Nej, det kanske man inte ska, men det finns ju säkert avstånd som man arbetar med. Men liksom bygga in saker nära där man bor. Jag tror att det är någonting. Så alla vill ha liksom den här naturen tillgänglig. Eller så vill man inte det, då bor man in i stan. Så att det är ju olika såklart.
Kalle, jättetack att du har kommit till oss.
Hotellpodden med Hans Kanold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden@swedishframes.se.